Människor i vårt land lever under väldigt olika villkor. Segregationen är stark och de som lever i områden där livet är tuffare med mer fattigdom och lägre utbildningsnivå, kanske begränsade kunskaper i svenska språket och mer arbetslöshet, kanske finns det också mindre framtidshopp. Där är också hälsan sämre. Och det har vi ju blivit varse, inte minst under den här coronapandemin. Och det tänkte jag att vi skulle prata om idag i den här podden. Och därför är jag väldigt glad att få välkomna Elmi Abdiasis till podden. Välkommen!
Tack, Anna.
Du är entreprenör, du är lärare och du är en stark röst för människors hälsa och delaktighet på Järvaområdet här i Stockholm. Hur blev du en sån här engagerad person?
Jag tycker det viktigaste är att jag jobbade mycket med inom samhällsfrågor och i grunden ligger det också som en lärare. Men ändå jobbar jag mycket mer engagerad utöver att man strävar ett samhälle där människor mår bra och integrerade och har olika förutsättningar oavsett var man bor. Så att jag är alltid engagerad och tyckt om och kommer ju alltid göra det. Ett samhälle som håller ihop och blir trivs. Människor utvecklas och gör sitt bästa.
Ja. Du är svensk-somalier ska vi också säga. Ja. Och du kontaktade mig och var egentligen ganska upprörd över hur smittspridningen i den här coronapandemin slog mot just människorna på Järva. För det var många som var smittade, det var många som vårdades på sjukhus och det var också många som dog, helt förfärligt. Och då sa du till mig så här: kom hit, kom till Rinkeby så ska jag visa dig hur läget är här, så får vi resonera om saken. Vad var det som fick dig att ta kontakt?
När jag såg det här med larmet som har kommit från föreningsläkarna på tv lite grann. Men sen är ju själv har jag nära kära ändå är mamma som är själv har riskgruppen. Men så såg jag den spridningen har varit faktum och människor mådde dåligt. Många börjar ju bli oroliga. Så kände jag att det borde finnas en länk kontakt mellan politiker och oavsett de som är ansvariga. Och sen försöker jag fånga det här ditt engagemang kring i sociala medier och så. Och sen när jag såg att du är också en av ansvariga inom hälso- och sjukvårdsfrågorna. Det tyckte jag kan vara bra att jag börjar även med coronasituation mitt i smetan att du skulle komma riktigt. Och se själv verkligheten och bygga upp en uppfattning. Mm. Med tanke att du själv kanske inte första hand man prioriterat. Det är inte många som gjorde det. Men däremot det var ändå en bra kontakt. Vilket jag tycker är väldigt bra att du tackade.
Jag tyckte det var jättebra att du hörde av dig. Så då åkte jag ju ut till Rinkeby. Men jag tog tunnelbanan dit och träffade dig där. Och du visade runt mig och presenterade mig för olika människor. Det var ju ett väldigt stort engagemang och väldigt stor oro också för den här smittan. Bland annat så hade dina kompisar där startat en verksamhet där man stöttar och hjälper människor som försöker isolera sig för att undvika smittspridning. Hjälp med inköp i mataffären eller gå till apoteket och sådana saker. Läxhjälp för ungdomar som behövde upprätthålla en bra skolgång under pandemin också. Hur har det gått då? Har ni fortsatt med de här höga ambitionerna som ni hade då lokalt?
Jag tycker vi hade i början jättebra. Att jag samverkade mera i grunden i Rinkeby moskén. Som har varit en central plats för många. Eftersom många är ju, samlas ju där efter jobbet. Och en del äldre har varit en naturlig plats för dem som är en dagverksamhet. Fast vi är inte många från det som bor i området som ofta går i vanliga äldredomshem eller framförallt svensk Somalia. Och då hjälpte jag dem, de strukturerade upp och bildade det här med covidgruppen och som ska hjälpa äldre och med mat och allting. Så att de jobbar ju fortfarande, de har ju utvecklats. De har ju starkt följt rekommendationen, moskén är fortfarande stängt. Du vet ju själv efter Ramadan slut fast stora fasta man är van med 2000 människor samlas i ungdomshuset. Den är inte blivit i år vilket är ovanligt många. En del har till och med rekommenderat att man kan göra 50 personer per gång och be lite. Det var många människor försöker hitta. Men då valde de att det säger nej, eftersom oavsett om man väljer 50-50 personer, då ändå kommer vi aldrig stoppa människor som kan samlas där. Jag tror att det här har ändå gjort en process för många. Mm. Att man kan ju omställa sig i samhället, att man ser att det här är en del i samhället. Även den bilden man förväntar sig, det här är en parallell samhälle, vilket jag tycker är, den har motsäger sig. Att folk följer prickning i någon polismyndighet. Så jag tycker det var bra. Fortfarande är det alltid stängt.
Ja, och det måste ju vara en väldigt stor fråga, fredagsbönen, och alltså vända sig till moskén, kan jag tänka mig. Det är kanske en sak som känns väldigt naturlig, och särskilt i oroliga tider. Man vill liksom samlas och så. Och så är det stängt för fredagsbön. Det måste ju ha varit en stor fråga. Men du, vi satte ju igång ett samarbete, både från regionens sida, från kommunen, det var i Stockholms stad. Och ja, civilsamhället eller föreningslivet var ju också väldigt med från inledningsvis när det gällde det här med att sprida information och kunskap, både om hur man kunde undvika smitta men också vad man gör om man blir sjuk. Hur tycker du att det arbetet har fungerat?
Det arbetet för det första sköter imamen Hussein, han som du träffade honom. Det är mer håll av dem en gång i veckan. De träffar ju representanter från regionen, två högsta statsdirektörerna, båda Spånga Tensta och Rinkeby Kista. Och lite personer, olika organisationer, så det kan vara moskéer, föreningar inom folkbildning som finns i området. De har ju utbyte med information och så. Så det har varit ett fokus på skolfrågan senaste som du lämnade platsen. För att många är i högframgående skolan. Och då var det en stor fråga för att hur vi bästa sätt arbeta ytterligare och stödja på skolorna att de får komma tillbaka. Och att skolorna var öppet. Så att det var sådana frågor också har dykt upp. Så vi försöker ytterligare hjälpa till skolorna. Att folk inte blir rädda. Det här är ingen farlig för barnen och så. Men det tar ett tag. Mm. Det har ju utvecklats och det har ju skapat en form av förståelse. Mm. Sen nackdelen har varit att det har varit mycket infekterat politiskt efterhand. Så när allting man skyller på varandra. Men jag tycker det är vi i helheten i alla fall att alla måste ändå sträva att vi ska försöka överleva den här situationen så att vi får hantera på ett bra sätt.
Ja, så tycker jag också verkligen att man måste ju liksom utveckla saker över tid. Men vi kan ju också försöka vara lite självkritiska och se, kunde vi ha gjort annorlunda från början? Om man fick backa tillbaka, vad skulle vi ha gjort där i början av pandemin, tycker du?
Jag tycker det fortfarande, Anna, mina, jag kanske kan återkomma lite senare. Jag tycker det fortfarande att det här med hälsofrågan överlag har inte varit aktuell i det här området, oavsett hur det har varit. För det här är hälsoperspektivet, mycket människor har ju en hälsoförsämringssituation, oavsett om det här med covid-19 eller inte. Den bilden ändå har ju vunnits. Det här bara, covid-19 bara belyste ytterligare mer hur är situationen i området. Och jag tycker det är fortfarande, jag ser inte någon steg man har tagit utifrån olika insatser man gör. Kopplingen till att man försöker jobba mycket med trångboddheten, rökningen och sådana saker. Det måste finnas projekt och insatser nu som man kan koppla ihop inom hälsoperspektiv stöttsätt. För det här är ändå oavsett om det kommer försvinna covid-19, men ändå människorna välmående är ytterst en svår belastningsfråga på samhället.
Men det är ju jätteviktigt perspektiv tycker jag. Alltså, folkhälsa, det är ju en fråga för hela samhället. Skolan spelar jättestor roll. Trångboddheten, alltså hur man har det. Egentligen stadsmiljöfrågor och så. Men självklart också hälso- och sjukvården som ju regionen är ansvarig för. Och jag har tänkt också att hälsofrågorna, det blir ju verkligen viktigt att jobba vidare med det ur ett någon sorts beredskapsperspektiv. För ska vi klara såna här påfrestningar som pandemier i framtiden och andra händelser som påverkar människor väldigt starkt, så är det ju uppenbart så att det slår så hårt mot de som redan har en sämre hälsa. Och då måste vi ju jobba med att stärka hälsan där den är som sämst. Och det är ju faktiskt, vet vi, bland annat på Järva, men också i andra områden där man har såna här, ja, vad ska man säga, socioekonomiskt svaga områden. Så jag tänker att vi behöver ta mera initiativ för att stärka insatserna när det gäller de allra yngsta, så man kan börja tidigt och sprida kunskap om vilken hjälp man kan få, till exempel med att sluta röka som du var inne på, för det finns ju en massa insatser. Men kunskapen, eller det som kallas för hälsolitteracitet, alltså att man förstår och vet hur sjukvårdssystemet fungerar, den är så ojämn i samhället, så att där tror jag att vi behöver göra rätt så mycket i framtiden för att vara redo för andra pandemier eller vad det nu är för kriser vi står inför härnäst.
Teoretiskt perspektiv, alla vet ungefär att man måste ha en bra hälsa, men det är som är problemet att den förutsättning om man får bo i området är egentligen är ojämlikhetsperspektiv, till exempel att man har ju sämre förutsättningar än vad de som bor bra omständigt.
Och Bromstället, ska vi säga, det är grannstadsdelen till Tensta.
Ja, det är Spånga Tensta tillhör. Men ändå om du jämför Tensta och Bromstället, det är två skilda världar, eller Spångaområdet. Det har med att göra hur man organiserade sitt liv och förutsättningar hur man bor. Ja, det är en del hälsa också.
Ja, visst.
Och det är det vi måste jobba på, att det kanske är boendet i sig, man måste koppla ihop i hälsa. Människornas bas börjar ju hälsan i boendet. Och välmående kopplingen till sjukvården och skolan. Det ligger i naturen i kulturella komplexiteten. Det här med att människorna skäms för att man har TBC. För att det är väldigt enkelt att man kan jobba med inom sjukvården och vända sig och söka hjälp. Medan att man själv sprider sig. Det har varit ett utbrott också 15-10 år sedan. Men det är sådana saker är jättesvårt. Och där menar jag att nu kanske behöver man jobba inom civila samhället, man behöver till exempel moskéerna.
Känner människor sig utpekade, menar du?
Ja, men människor är lite till exempel det här med varför man utpekade i området som ett område som drabbade mest i covid-19 när man har läkareföreningen gått media och talat om. Många tyckte det här med en form av att bli utpekade för att många svenska somalier som är en form av spridare.
Ja, för det var ju en helt falsk bild. Det är klart att inte man kan peka ut människor i ett visst bostadsområde som smittspridare. De är ju snarare offer för sjukdomen. Det var väldigt påtagligt, tycker jag, när jag var med dig där i Rinkeby. Att det var många som sa så, att vi känner oss utpekade och ifrågasatta.
Ja, eftersom det kommer ifrån oavsett vilket sätt, men det... Det som har varit under resan nu efter när du har varit där, nu har det blivit människorna, oavsett hur medias förväxlingar eller information har varit, det är ett faktum att hälsa är viktigare. Viktigare att området får mycket mer hjälp. Viktigare att ytterligare jobba med trångboddheten. Viktigare att se en faktor är, på grund av att vi är drabbade, är den förutsättningen i hälsosituationen vi lever i som gör också att vi blir inte minsk risk om man jämför andra grannkommunerna. Men jag tror det finns förståelsen och den förståelsen gäller ju hitta former som man kan samverka med staden och regionerna, hitta ett sätt, kanalen. Men jag avråder byråkrati för att ni är bekväma med byråkrati och det byråkratin i sig skapar ju isoleringar för att du vet, man har en tjänsteman eller stadsdirektör oavsett som har inte förståelse i området än vad de beslutar för. Och det handlar om mycket man använder det här som till exempel i USA man använder ju med någonting man kallas grannsamverkan. Vi har ju också i Sverige. De har ju gjort ett projekt inom grannsamverkan. Det här med att underground, människor som lever på fältet, jobbar inom hälsoinformatörer. De här människorna, de har egna kanaler och lyssnar varandra på ett annat sätt.
Så att vi måste ha mycket närmare kontakt och mycket tätare dialog mellan tjänstemän och människorna som berörs av besluten och förstås politiker också. Det kanske kan bli en nyväckt engagemang i demokratin då, om vi lyckas. Jag funderar på det här med Alltså människorna på Järva har med små marginaler ofta, och som du var inne på, trångboddheten, och det är inte så lätt att hålla distansen. Vi pratar ju så mycket om att man ska hålla avstånd och så under coronapandemin, och det är inte så lätt när man lever tätt på varandra. Och vi vet också att många av människorna som bor i Järva arbetar i yrken där man träffar väldigt många människor. Man kanske arbetar i hemtjänsten, i äldreomsorgen, eller man kanske kör taxi, eller som du, man jobbar som lärare. Det är ju väldigt, det är sådana yrken som kallas för kontaktyrken, där man har mycket kontakter med människor. Då blir man ju också utsatt för mer risker för smittspridningen. Och sen kanske inte förståelsen för hur alla människor har det är så, ja, så stor alla gånger och så. Och alla såna här rekommendationer är inte så lätta att följa om man lever i trångboddhet till exempel. Vad tror du om hur upplevs de här rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten och när vi i regionen och jag själv säger så här, vi måste hålla avstånd. Och så lever man väldigt tätt och jobbar i yrken där man inte alls kan hålla avstånd. Hur uppfattas det?
Jag vet inte, men om jag utgår från mig själv, jag åker kollektivt. Jag tror att det här med att oavsett vad man har rekommendationer gör ju, man gör ju sitt bästa av situationen. Men den är orealistisk. För att oavsett vad de säger om stanna hemma, vem betalar hyra. Allt det här liksom, det inte är kopplade ett människors förutsättningar som redan är kopplade i samhällsbärare. Det inte är kopplade så, den strategin. Däremot, man är mitt i risken. Man tar risken, tyvärr. Mm. Man lever i risken. Och sen det här med social distansering, kafeterier eller samlingsplatser när människor gör ju det finns ju fortfarande samlingar. Människor trappar och men efter man har bearbetat kanske trauma. Jag vet att de senaste 2 veckorna ser jag mycket mer uppslutningar och samlingar än som var förut. Men jag är nyfiken på, kanske jag ska följa upp det eller höra lite vad det är som gör vad förändrat. Kanske man har bearbetat trauma. En del har varit har drabbade, en del kanske nära kära har dött. På något sätt kanske man har tycker att kanske den är över lite, den har ju den här stormen är över, man vet aldrig. Men däremot det finns människor som också precis kom från sjukvården ändå är ute också. Och då måste de bara hålla sig hemma. Och hemma i praktiken, det är hemma där man bor 12 personer. Ska man ytterligare smitta dem? Jag menar, det här är en ekohjul. Man lever i en moment 22-situation i hela området, tyvärr. Det enda man har på det bästa är att vi måste jobba människors mindset, ändra deras levnadssätt. Det här funkar inte. Det här är bara en test. Det kan hända värsta sen. Hur kan klara ni? Men vad är det som gör att en del av dem de har ju bra förutsättningar till exempel. De kan ju köpa på stadsrätt och flytta eller en villa. Så att, jag vet inte. Men jag tror människornas mindset måste man arbeta mer genom att de får tänka ett bra hälsaliv. Så att det går inte på det sättet. Då kommer de inte att överleva.
Vi pratade ju om det, kommer jag ihåg, när jag var, hälsade på dig i Rinkeby. Vad gör vi då med människor som är trångbodda? Ska vi hyra hotellrum till äldre personer och så? Så när vi resonerar lite så kommer vi fram till att det inte är så enkelt. För att man blir ju väldigt isolerad. Och vem ska hjälpa till och se till att man får mat och att livet fungerar och sådär. Men sen vet jag att Stockholms stad har gjort lite sådana insatser och skapat en del evakueringsbostäder. Men det är inte så jättemånga som har nappat på det. Därför att, jag menar, livet är inte så enkelt att leva om man bara liksom lyfts ur sitt sammanhang. Men hur ska vi tänka framåt då? Ska vi försöka, är det en bostadsfråga egentligen som det här handlar om? Eller vad är det vi ska göra?
Jag tror att det som gjorde med evakueringshjälpen, det här med att man erbjuder med boendet som 20 lägenheter, jag vet inte vad det var, eller 30 lägenheter. Men vilket om man har 97 av dem nu. Och eftersom det ska kosta en hel del. För själv, man står ju själv i kostnaden. Jag vet inte hur trögt det har blivit, men i alla fall, den är också, har blivit ytterligare ett sätt, i alla fall visar staden en hand och säger att vi ställer upp det här. Men det som jag tycker skulle man behöva är vi måste skapa dialogen mellan region, hälso- och sjukvårdsansvariga personer inom äldreomsorgen och skolor. De tre viktiga aktörerna i området som människor ändå berör sig inom hälsofrågans yttersta. Diskutera efter det här och skapa plattform där man får bygga en förståelse med människor som bor där. Och framförallt tycker jag vill inte politisera det här, men jag tror att partiet som Liberalerna som har visat sig, du har ett aktiv central roll i den här frågan under covid-19. Du finns ju varje dag och rapporterar, många inom moské följer dig nu som har lärt sig via besök. Det är som politiker, oavsett dina kollegor, om det är Moderat eller Alliansen som styr, att ni måste hitta former att ni kanalisera med de här människorna.
Jag tror som du när det gäller partierna, alla partier, att en lärdom som alla drar gemensamt, tror jag, det är att samverkan är superviktigt. Att vi måste få ihop olika delar av samhället som måste mötas kring människornas behov. Att det är det vi ska utgå från. Inte vad som är viktigt för vårdcentralen eller för äldreboendet eller för skolan, utan för människorna. Och det hänger ihop, för vi är både, vi kanske arbetar i vården eller arbetar i skolan, och vi har barn i skolan och vi har föräldrar i äldreomsorgen. Så våra liv flätas ju samman av alla de här olika funktionerna i samhället. Och då måste de också kunna prata med varandra. Så tänker jag. Och då kan ju politiker hålla ihop det där samtalet lite och försöka kräva att vi får ihop alla verksamheterna på ett bra sätt också. Du var inne på det här lite med alla de som har... Vi ska säga att smittspridningen har ju förändrats, så att den är inte alls lika stor längre. Den har mattats av ordentligt i Järva, och det är ju väldigt skönt. Men det är ju stor smittspridning i hela regionen och i stora delar av Sverige fortfarande, så pandemin är ju inte alls över. Men du var ju inne på det att många blir ju också friska, och många har varit på sjukhus och sen fått komma hem. Och då behöver vi ju fundera på hur ser livet ut efteråt då? Med uppföljning och kanske behov av rehabilitering och hur länge är man smittsam och sådär. Och det är ju fortfarande mycket kunskap som inte riktigt finns. Och de här antikroppstesterna som man pratar om och sådär. Hur tänker du om det?
Det finns en förståelse nu att de själva vill göra en form av uppföljning. Nu är de villiga att träffa dem. Och få hitta former man kan samverka med dem. Förut var det många jätterädda medier och så. Jag tror många har ju ser hur allvarligt har de varit själva när man har gått till botten och kommit tillbaka när man har fått hjälp. De har jag intresse att följa upp dem och samla. Jag vet inte vilket sätt, men en del jag hörde igår började prata om bygga en telefon där de kan ringa internt, till exempel. Hur många av dem som drabbade, man behöver inte identifiera sig, men däremot kanske dela med sig lite grann. Ja. Och hur lever de nu? Vad är det för rekommendationer de har ju fått? Och många av dem tycker jag fortfarande själva är chock. Där behöver man hitta hur på bästa sätt de här människorna ändå som friska ska också återgå sitt normala liv liksom, i området där man själv är redan utsatt i området. Så det här är ytterligare ett bekymmer jag ser som börjar ju utvecklas mer och mer. Att en del människorna är skeptiska också och säger han har varit corona, man får inte vara här. Liksom, de börjar utpeka varandra.
Ja, det är en jätteviktig fråga, och det diskuteras mycket hur alla ska kunna få, alla som behöver ska kunna få rehabilitering. Och där håller sjukvården på och liksom riggar hur den organisationen ska fungera, och det är ju många som behöver det, framförallt de som har varit i intensivvård och ofta ganska långa vårdtider. Då behöver man ju verkligen stöd och hjälp för att komma igen. Om jag får fråga dig så här, det har varit mycket diskussion om diskriminering också, diskriminering i vården, får man sämre vård om man kommer från ett visst område eller om man har en viss bakgrund eller så, hur är din bild av det? Tror du att det är vanligt att människor känner sig utsatta och diskriminerade i vården?
Jag vet inte, men jag tycker att jag är ofta utgår ifrån, oavsett om min bild inom sjukvården har varit positiv med tanke på det här med min mammas närvaro mest med sjukvård. Men det är inte det jag kanske är relevanta. Det relevanta är helheten, bilden som finns i området och överlag, även innan covid-19. Människorna är fortfarande upplever och känner att de har inte samma förutsättningar för sjukvårdshjälp som alla andra. Idag man pratar om det här. Förut kanske man, jag vet inte, man har inte tagit upp lika mycket. Men nu ser man tidigt att alla får inte lika vårdhjälp som bygger den samma förutsättningen. Jag vet inte vad är det som gör, vilket är egentligen ska vara en vård för alla. Därför många börjar också undvika att söka hjälp. Precis som det här med bilden man har spridit med de här äldre som man inte fått hjälpen, de behövde och som får ju en form av slutskede behandling.
Det är en jättefarlig bild som kan spridas på det sättet, och det måste vi verkligen bekämpa, därför att är man sjuk så ska man få vård. Och det finns vård. Det finns vård i Järva, det finns vård på alla våra sjukhus. Det finns möjlighet att få vård om man är äldre också. Och ingen ska vara rädd för att söka vård. Men det är viktigt, tycker jag, att vi hela tiden påminner om det. Därför vi kan aldrig acceptera diskriminering eller att någon väljs bort i vården för att man kommer från en viss plats eller att man har en viss ålder eller vad det kan vara. Utan det måste ju alltid vara den enskilda människan, vårdbehov som avgör hur mycket vård och vilka insatser som görs. Det är farligt, tycker jag, när det sprids rykten om att man inte får vård, för det ska man verkligen kunna få. Vet du vad, tiden går ju så fort och vi börjar närma oss slutet i vårat samtal, men jag ser dig lite som en politisk rådgivare till mig. Som du får ge mig dina bästa råd, vad ska jag ta tag i för att förbättra hälsoförutsättningarna i Järva och i andra områden?
Det sätt att du försöker lyfta de här obekväma frågorna, det här med att man pratar om alla har ju inte samma förutsättningar, vi måste sträva att en sjukvård för alla, och där du själv lyfter upp saker folk har med sig utifrån bilden att de inte upplever de får ju lika bort som alla andra. Det tycker jag, det där har gått hem. Jag är en av som är intresserad när jag lyssnar på dina frågor. Du är väldigt, jag vet inte, många är kanske linda in, men du är väldigt tydligt och lyfter upp de här. Och om det inte finns eller inte finns spelar ingen roll, men du har ändå lyft upp de här diskrimineringsfrågorna på ett annat sätt, och det tycker jag är väldigt bra, för att jag tycker att människorna, ofta politikerna, de är vana rädda, till exempel man pratar om diskriminering, man pratar om till exempel du vet, den här populismen som finns i samhället idag. Människorna är ofta man försöker sträva hårdare, tuffa politik mot migration, frågor eller integration. Medan du är fortfarande den här linjen att vi måste ha människor i centrum. Att vi måste sträva att ett samhälle där håller ihop, där människorna får samma förutsättningar. Det är i sig en ganska bra linje, kontroversiellt, vilket är bra. Det tycker jag många inom Järva välkomnar, en sån ledarskap där man är mitt i problemet. Sen är man är själv en individ också. Man kan inte ha lösningar i hela världen. Det viktigaste är individens intresse kring att vi ska ha ett samhälle som är fördomsfri i perspektiv där sjukvården och hälsofrågan blir en klassfråga också. Men ändå, jag hoppas att du tar lite mer initiativ och arrangerar som Zoom-möte med individer i området. Till exempel de som drabbade har ju blivit frisknade, till exempel. Det kan vara intressant att ordna sådant möte med digitalt. Det kan hjälpa till.
Mera dialog, mera möten mellan människor och fortsätta driva hälsofrågorna. Det är väl, ja, det känns viktigt och spännande, tycker jag. Och efter den här pandemin som vi ju fortfarande står mitt i, så tror jag också att vi behöver tänka om lite grann, och vi behöver lägga stort fokus på enskilda människor, hur man lever sina liv och vilka förutsättningar man har för att jobba med sin egen hälsa. den egna hälsan kan ju ingen annan göra åt den. Den får man ju liksom sköta själv. Men man kan få olika förutsättningar beroende på hur uppväxtvillkoren ser ut och hur livet i stort gestaltar sig. Du, vi får hålla kontakten, fortsätta diskutera hur vi ska kunna skapa bra förutsättningar för hälsa för alla. Stort tack Elmi för att du har varit med i min podd.
Tack Anna.